Ja, vi ska tala om ett kristet liv som fungerar. Det är lite svårt att tala om ett kristet liv utan att beröra Jesus. Det fungerar liksom inte riktigt. Vi ska tala om Jesus idag och vem han är. Och vi ska gå igenom en del saker och jag hoppas att du på den här dagen, på den här eftermiddagen får en bättre bild om vem Jesus är. Och kanske framförallt vem Jesus kan vara för dig. Ännu idag så går en åsikterna djupt isär vem Jesus är. Du kan fråga nästan vem som helst och du får en uppfattning, en föreställning eller en åsikt om vem Jesus är. Vem han var, antingen om han var en skojare som lurar människor att följa honom. Den andra säger att han var en vis man, han var en fantastisk talare. Och en del säger att han var Guds egen son. Ibland när man lyssnar på människor så talar man om Jesus och man lyfter upp honom som någonting stort. Många anser till exempel att Bergspredikan är ett riktigt mästerverk och många stora talare har tagit modell av Jesus och hans Bergspredikan för sina tal. Och det är säkert med rätta, men ibland funderar jag lite. Då man upphöjer Jesus så här på ett humanistiskt plan, att han var en stor lärare, att han var väldigt, väldigt, väldigt vis och hade väldigt fina principer. Men lyssnar du verkligen till vad Jesus säger? Och tänker att han var nog inte mer än en vis talare. Då kan jag inte riktigt hålla med den analysen att han var särskilt smart. Utan då är det någonting vid bilden nog som går helt och hållet åt skogen. Så de anspråk som Jesus gör, och det vi ska se lite på här idag. De anspråk som Jesus gör, om han var en vanlig människa. Så kan det inte leda till någon annan konklusion att han var helt galen. Får man säga det? Eller i alla fall en av historiens absolut största skojare. Som verkligen kunde lura och trixa och manipulera en hel halv värld. Vi ska se lite grann på det här idag. Vi ska se lite grann på historien för det första. För man kan säga så här att det råder egentligen inte så stora tvivel om att mannen Jesus har funnits. Vi kan gå till exempel till en av de stora historiska, mest välbevarade dokumenten som finns, nämligen Bibeln. Det går inte att avfärda Bibeln bara som att det är någon sorts religiöst fanatiskt dokument som någon har totat ihop. Utan Bibeln är faktiskt det absolut mest bevarade, tekniskt sett också, det mest bevarade dokumentet som överhuvudtaget finns. Vi kan göra några jämförelser. Kanske någon som du känner. Vi kan till exempel ta Platon. Hans skrifter som är bevarade. Vi kan ta Caesars skrifter. Vi kan ta Aristoteles. Och på den här bilden ser du när de levde. När originalet är skrivet. Och där ser du också den äldsta bevarade kopian av det de skrev. Och du ser att det rör sig ungefär kring mellan 1000 och 900 år är den äldsta, alltså mellan då författaren levde och den äldsta bevarade kopian vi har idag. Och sen till sist så ser du då hur många antal kopior man har. Medan Nya Testamentet som har ett original då från mellan 50 och 90 efter Kristus så har vi en äldsta kopia av från 120, mellan 120 och 350 beroende på vilket bibelställe, vilken bibelbok du tar. Alltså mellan 30 till 300 år och vi har 5000 bevarade handskrifter från den här tiden. Så historiskt sett så är Bibeln det absolut mest välbevarade dokumentet. Så du har inte någon sån här ihopskrammel i din hand när du läser Bibeln. Utan du har ett verkligt historiskt välbevarat dokument. Men det berättas också, om vi talar om Jesus, så berättas det också om Jesus i andra dokument. Det finns närmare 20 kända utombibliska verk som direkt eller indirekt talar om Jesus. Det kanske mest kända är två stycken. Du har Josefus som levde 37-100 efter Kristus. Alltså i princip nästan ögonvittnesskildring. Åtminstone till den första tiden. Och den andra har du Tacitus. Josefus, han var en historieskrivare, han var jude. Och han skrev bland annat om de judiska krigen i en bok som kallas Antiquities på engelska. Den heter säkert något annat på originalspråket. Josefus skriver så här i sin bok nummer 18, kapitel 3 och stycke 3. Skriver så här. Nu fanns vid den här tiden en Jesus, en vis man. Han gjorde många underbara gärningar. Han var en lärare. På inrådan av ledande män bland oss dömde Pilatus att han skulle korsfästas. Men de som trodde på honom övergav honom inte, för de ansåg att han hade uppenbarat sig för dem igen efter 3 dagar. Och de kristna, som de kallades efter honom, existerar fortfarande bland oss idag. Det tyckte han var konstigt att de existerar fortfarande bland oss idag. Då levde han på 100-talet. Han skulle börja komma idag och säga att det hade lite längre konsekvenser än man kanske kunde tänka. Josefus nämner också Johannes döparen. Han nämner Herodes i sina skrifter. Han nämner också bland annat Jakob, som han titulerar Jesu bror. Så att vi har väldigt bra underbyggt i historien att Jesus har funnits. Alltså som människa som gående på den här jorden. Och det kan ju vara viktigt att förstå och att inse. Jag menar, vi talar om tron. Vi talar om att det är någonting som vi tror på. Det är någonting som vi känner och upplever i våra hjärtan och så vidare. Och det är helt sant och det är helt riktigt och helt bra. Men det är också bra att veta att Jesus har gått på den här jorden. Och till och med också historieskrivningen är ense om det. Men vem var han? Den här Jesus som vi på något sätt har baserat hela vår kristna tro. Man har byggt den här kyrkan har man byggt för att man tror att Jesus var någonting speciellt. Kanske inte någonting som Josefus skrev. Jag menar, Josefus hade inte, på grund av vad han skrev så blev inte den här kyrkan byggd. Utan någon har måste ansett att Jesus var någonting mer än det. Okej, han har funnits. Men vem var han? Jesus ställer själv den här frågan. I Matteus, det 16 kapitlet, så frågar han sina lärjungar så här. Vem säger folket att människosonen är? Han var lite intresserad. Vem säger de runt omkring? Han hade gått en stund här på jorden då. Och sen ställer han den här frågan. Att vem säger folk att jag är? Och då svarar de svarade, somliga säger att du är Johannes döparen. Andra att du är Elia. Andra att du är Jeremia. Eller någon annan profet. Men Jesus nöjer inte sig med det. Utan han säger åt sina lärjungar så här. Och ni då? Vem säger ni att jag är? Och Petrus då? Glapptruten som alltid ska vara först. Och som ska ha första ordet i laget. Han säger så här. Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Utan min far som är i himlen. Så här har du hela räckan också där. Att från att de judiska lärarna ansåg att han var en villolärare, han var den som förstörde deras religiösa system, till folket som såg de under och tecken som han gjorde, sa att den här måste vara en profet. Han måste ju ha någonting med Gud att göra. Man hade ett löfte i Gamla testamentet om att i den yttersta tiden så skulle en profet komma och på det sättet föra in Guds rike på nytt igen. Och man tänkte att det här kanske är den här profeten som det var tal om. Ända till då Simon Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Vem är Jesus? Vi håller på att arbeta oss genom Bibeln. Vi håller oss i evangelierna. Och vi ska se lite grann vem Jesus är och vilka anspråk som Jesus själv gör om sig själv. Han påstår själv att han är Gud. Jag menar, det är här jag menar. Om vi bedömer Jesus, jag menar, om du har en vän runt omkring, låt säga att du har en vis vän, en vis lärare som kommer en vacker dag till dig och säger jag är Gud. Hur skulle du reagera då? Din fru eller din man kommer att säga det på morgonen när du vaknar. Så var du funderar vad du la i pizzan på kvällen som ni åt. Jag menar, det ingen rationellt tänkande människa kan anse att Jesus är en vis man när han går och säger själv så här. I Johannes, det 10:e kapitlet och den 30:e versen. Jag och fadern är ett. Vi är samma sak. Fadern är Gud och jag är Gud, säger Jesus. Det här målas kanske starkast av dem av alla ställen och åtminstone vackrast i Johannes evangeliet, det första kapitlet och den första versen. Där det står så här: I början var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i början från Gud. Om du kan lite grekiska, om du kan lite hur man använder det här, just med det här ordet, så vet du att Jesus tilldelar sig själv den tid. Han var ordet, han var det ord som kom ner från himlen. Han var den som förde Guds röst, han var mer än den som förde Guds röst. Han säger att jag själv är Gud. Och det var egentligen det här uttalandet som fick honom fastpika på korset. Jag menar, fariseerna, de skriftlärda och så vidare, de kunde klara av att han botade någon på sabbaten. De blev lite arga och så här och tyckte att det var jobbigt. Men när Karn går och säger att han och fadern är ett. Så vi som sitter här, vi har ingen aning om vilken anfäktelsegrad det fanns på det uttalande. Därför att judarna själva uttalar inte ens Guds namnet. Så heligt, därför vet vi inte riktigt hur JHVH i det hebreiska, vilka vokaler vi egentligen ska sätta där. Så du har Jehova och Jahve och lite sådana här saker. Därför att man uttalar aldrig Guds namn, för Gud var så helig, han var så stor, han var så mäktig. Så att istället man skrev konsonanterna och sen uttalar man det som Adonai, alltså som på hebreiska är Herre eller Herren. Så kommer en man och går omkring, en vanlig människa som är född av kött och blod, och säger: jag är den. Han säger nämligen så, om vi tittar på uttrycket i Markus, det 14 kapitlet och den 61 versen där. Det här är när Jesus ställs inför rätta. Det här är när Jesus står till svars. När Jesus står till svars, så du som har läst berättelsen vet att han är väldigt tyst. Eller hur? Han säger inte så mycket. De anklagar honom det ena efter det andra. Och Pilatus frågar: varför säger du ingenting? Och översteprästerna säger: varför säger du ingenting? Skulle vi ha kanske stått där, så skulle jag ha sagt: nej, inte är det så det. Inte sa jag så det och inte menar jag så det. Och så vidare. Vi skulle börja försvara oss själva. Men Jesus försvarar inte sig själv. Utan han är tyst. Men så står det i Markus, det 14 kapitlet och 61 versen. Översteprästerna frågar honom vidare: är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: jag är. Och här använder då Jesus det här jag är-uttrycket. Samma uttryck som används i andra Moseboken 3 och 14. När Gud kommer till Mose, så Mose är lite rädd. Han ska få leda folket ur Egypten. Och han tänker: vem ska de tro? Vem? Om de frågar: vem har sänt dig? Vem ska jag säga då att har sänt mig? Så säger Gud: jag är. Alltså på något sätt den här grundläggande självbilden. Inte skulle vi ha sagt: vem är du? Nå, jag gör det här och det här och det här. Men när Gud presenterar sig, säger han: jag är. Han har inget problem med sin självbild. Den här guden som vi tjänar. Hans självbild är ganska intakt på något sätt. Och det här visste ju judarna om. Det här visste översteprästen om, som frågar honom. Och han har varit tyst fram till det. Men då säger han: jag är. Och när han säger jag är, då visste han själv att hans öde är garanterat beseglat. För att då river man sönder kläderna och kastar aska på huvudet, vad man nu gjorde. Och då var hans dom redan där beseglad. Men Jesus säger det här. Så om han har rätt eller inte kan jag inte bedöma. Det måste du bedöma vad du tror. Men han säger att han är Gud. Det andra han säger, och det andra Bibeln säger, det är att Jesus var inte bara Gud, utan Jesus blev människa. Okej? Jesus var inte bara Gud, han var inte bara långt borta. Han var inte bara den som var med och skapade. Står i början, så står det i Bibeln: låt oss göra människor. Göra människan till vår avbild. Gud satt inte och talade med sig själv. Gud fadern satt inte och talade med sig själv. Utan diskuterade med sonen, med den helige ande. Låt oss göra människan till vår avbild. Så att Gud, Jesus var med där från begynnelsen. Han var den här som var med och skapade himmel och jord. Och han var med andra ord den här stora. Men Gud i Jesus kommer nära. Det är det som är våran tro. Att han sitter inte långt bort på ett moln med sitt laserfinger. Zoom, zoom, när du har gjort någonting illa. Utan det står så här. Om vi fortsätter. Du minns att jag sa att ordet var Jesus. Då kan jag säga att ordet var Jesus. Men om vi fortsätter i det här bibelstället, Johannes 1 och 14. Så står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här var Jesus. Han blev kött, alltså inte Österbottens kött och köttfärs och sådana saker. Utan han, Gud kommer ner i kött och blod. Gud som har all makt, som är överallt. Han begränsar sig till två par ben, till två par händer, en näsa, burret. Hela det här, det begränsar han sig till. Och går i ett par skor, sover i en säng, svettas, har ångest. Allt det här som du och jag har. Sån Gud presenteras i Jesus. Han blev fullvärdig människa. Han var glad, han var arg, han var hoppfull, han var förtvivlad. Allt det här hade han. Det står i Galaterbrevet, det fjärde kapitlet, den fjärde versen. När tiden var fullbord, eller när tiden var inne, så sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Så här är Gud fadern, han sände Jesus, sin son, till världen som en människa. Okej? Okay? Och det visade att våran Gud är inte bara någon sorts andligt sån här energifält. Våran Gud är ingen aura. Varken grön eller röd eller blå eller vad det nu finns för färger. Utan våran Gud, han gick i ett par skor i Jesus Kristus. Det här säger Bibeln om Jesus. Väldigt, väldigt tydligt. Och den första tiden, om du läser kyrkohistoria den första tiden så slogdes man så topporna yrd över de här fakta. Över att Jesus var samma substans som fadern. Det var sånt slagsmål. Man hade biskopsmöte, man slog varandra med klubbor. Och man sa, jag avsätter dig från ditt biskopsämbete. Och så, ja, jag ska inte säga vad man sen gjorde. För då blir det åldersgräns på det hela. Men i alla fall. Men människor har betalat med sitt liv för att bevara den sanningen som frälsar. Nämligen att Jesus är fullständig Gud, fullständig människa. Därför kan han bli världens frälsare. Vi ska inte gå in på det, utan vi ska tala om vem Jesus är här. Han var Gud, han var människa och han var exklusiv. Oj vad han var exklusiv. Han kan inte ha varit österbottning. Det är helt omöjligt. Det finns ingen chans i världen att han var österbottning. Därför att han var så otroligt exklusiv. Han säger så här. I Johannes 14 och vers 67. Jesus sa till honom. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig. Jag bara, vem tror karln att han är? Va? Han presenterar inte sig som en av vägarna. Utan han presenterar sig som vägen. Vad heter det? Vad är det för form? Bestämd form, exakt. Tack, det här, du vet, svenskan och grammatiken. Då sov Sigfrids. Men i alla fall, vi bestämd form. Jag är vägen. Han presenterar inte sig som en version av sanningen i ett relativistiskt, pluralistiskt samhälle med många sanningar. Utan han säger, jag är sanningen. Jag är den som definierar vad sanning är. Han var inte som den här Närpesbon i Drakan. Inte ge så noga känn. Gatubare. Va? Han var inte sån. Utan han var sanning. Han var full av nåd. Och det kan vara lite tur för oss. Han var full av nåd och sanning. Men han var sanningen. Han var den enda, den verkliga sanningen. Han var inte en livsstil bland många andra. Utan han var livet. Han var det verkliga livet. Det finns i Jesus. Det betyder det att om jag inte har... Eller det betyder det, Jesus menade att om du inte har mig så har du egentligen inte det verkliga livet. Då kan du inte säga så här, jag vill leva livet. För att om du säger jag vill leva livet, då måste Jesus bli en central del, åtminstone enligt honom själv. Därför att han är livet. Okej? Han var extremt exklusiv. Han påstår också att han har makt att förlåta synder. Till och med dina synder har han makt att förlåta, enligt honom själv. Han säger så här i Lukas 5:20. Jesus såg deras tro och sa, det här är när de här vännerna sänker ner den här sängen, gör ett hål i taket och sänker ner den här sängen. Så står det, Jesus såg deras tro och sa, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärde och fariseerna tänkte, vad är det för hedare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Bingo. Va? De hade rätt. Ingen kan förlåta synder utom Gud. Därför att det är han som definierar vad som är rätt och fel. Det är han som definierar vad som är livet, vad som är döden. Därför säger de han hedar, men han hedar inte. De hade rätt. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Men han var Gud, därför kunde han förlåta synder. Därför kan han förlåta dina och mina synder. Okej, är ni med så här långt? Bra. Vi talar om ett kristet liv som fungerar. Vi talar om att det är viktigt att ha hörnstenarna på plats. Vi talar om att det är viktigt att ha de här grundfundamentet på plats. Så häng med här. Det sista han påstod då, eller han påstod mycket annat, men det sista som jag tar upp här. Han påstår att det är han som kan ge evigt liv. Det är inte Indiana Jones hittar någonstans i någon källa eller någonting annat sånt här. Utan det är han som kan ge evigt liv. Han säger så här. Johannes 11:25. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Säger han. Eller hur? Det är med andra ord han säger att det är jag som håller i nyckeln till ditt eviga liv. Med den tanken då om att det är inte meningen att du lever här 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 år här på jorden och sen dör du och sen är det finito och så växer en maskros upp där som får gödning av det eller någonting annat. Utan tanken är att du ska leva för evigt. Och det är Jesus säger, jag har nyckeln till det eviga livet. Var han exklusiv? Absolut. Han var extrem. Om han inte var den han sa att han var. Okej, vi kan hålla på så här och teologisera och gå igenom alla de här, vi kan gå igenom de grekiska termerna och alla de här sakerna om vem han påstod sig vara och så vidare. Men vi ska inte göra det, utan vi ska ställa istället den här frågan. Vem är Jesus för mig? Okej? Vi ska, som man säger på engelska, bring it closer to home. Alltså vi ska föra det lite närmare. Vi ska inte hålla det på en sån här allmän teologisk plan. Ja, Jesus för det här och det här. Utan vi ska fråga oss, vem är Jesus för mig? Och när jag definierar vem Jesus är för mig så kommer jag också att säga att det här har konsekvenser i ditt och mitt liv. Om vi läser Bibeln, så om vi frågar Jesus, vad vill du vara för mig? Och istället den frågan, det är nämligen det vi håller på att utreda här. Vem vill Jesus vara för mig? Så tror jag att han skulle säga så här först av allting annat. Jag skulle mycket gärna vilja vara din vän. Det tror jag att han skulle ha sagt. Du vet Jesus, han är, när vi tänker på Jesus, nu såg du den här filmen i början och såg han ut så där. Skulle jag veta, jag är bara 41. Jag var som liksom inte med. Jag var inga kameror på den tiden. Lärjungar var tydligen usla att måla. För att ingen har kommit på den geniala idén att måla en bild av karn överhuvudtaget. Det skulle man ha gjort pengar på idag. Det kan jag säga om du ska måla en bild av Jesus. Men jag vet inte hur han såg ut. Men när vi tänker på Jesus, så kan vi fundera så här, hur kan det vara så att Jesus gick här på jorden, gjorde de här sakerna och fariserna fattade inte överhuvudtaget att det var Jesus? Du måste förstå att den bild de hade av Jesus stämde inte överens med det som fanns i de här två skorna. Eller hur? De väntar någonting som de hade en mental bild. Jag menar, skulle det vara 2012 så, och Jesus, varifrån skulle Jesus komma då? Jag tänkte så här, han skulle antagligen vara en svetsare från Rangsby. Det är så det närmaste jag har som kommer. Vem skulle Jesus ha varit? Högst antagligen, han skulle vara född i Rangsby. Tala en slarvig, som de gör i Rangsby. En slarvig närpesdialekt. Och vara svetsare. Skit under naglarna. Gummistövlar på fötterna. Det är snus under läppen. Men det är så långt kanske vi inte kan gå. Men i alla fall, sån ska han vara. Och sannolikheten kan vara ganska stor att då jag också skulle missa honom. Därför att vi väntar någonting annat. Så därför är det väldigt viktigt att fråga oss, vem skulle Jesus vill vara? Eller vem är Jesus för oss? Hela Jesu förhållningssätt till människor runt omkring honom var helt unikt. Därför att han satt tillsammans med de som andra såg ner på. Eller hur? Han bröt sociala och kulturella barriärer. Så det gör man bara inte, Jesus. Eller hur? I vårt samhälle finns det sociala och kulturella barriärer. Men också i det samhället fanns det garanterat sociala och kulturella barriärer på ett väldigt, väldigt markant sätt. Jesus går igenom allt det där och bara bryter mot all den här etiketten. Sätter sig ner med de som andra inte skulle sätta sig ner med. Människor, som vi hörde här, någon sa, jag minns inte vem det var, människor var hans fullständiga prioritet. Så den här svetsaren från Rangsby hade också viss social kompetens, tydligen. Han skulle sitta mera på kaffe med människor i verkstaden än han skulle svetsa plåt kanske. Därför att människorna skulle vara hans prioritet. Skulle du komma in i svetsverkstaden där, så ska han lägga ner svetsen. Vad ska han säga på dig? Ska han säga? Ja, vad ska han säga? Han säger, vill du ha kaffe? Det tror jag. Jag tror det. Det ska vara det första på något sätt. Och jag menar, han är Guds son, så det ska bara droppa i kaffekokaren direkt på en gång och sådana andra grejer han ska ha för sig. Men det är nämligen så att människorna är hans första prioritet. Allt församlingsarbete som inte har människan i centrum är fullständigt förkastat från Jesu ögon. Det har ingen existensberättigande överhuvudtaget. Och människorna blir på något sätt enda målen. Och människorna blir, vad säger man? Medlen för att nå ett mål. Då är vi helt borta. Därför att för Jesus är människan målet. För Jesus är du målet. Inte att du ska uppnå någonting stort, utan att du ska få ha en gemenskap med honom. Han säger det. Han gör precis motsatt vad hans samtida lärare gjorde, som var ute efter åhörare, kanske beundrare eller tjänare. Så säger han så här i Johannes 15:15. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, för allt vad jag har hört av min far har jag låtit er veta. Det är inte Facebook-vänner. Eller hur? De målar man bara en bild för, oftast. Utan verkliga vänner, han har berättat allt vad han vet om sin far åt sina vänner. Det är den relation han är ute efter. Om vi skulle fråga Jesus, vad är du ute efter i våra liv, så ska han säga det. Att bli din vän. Vad betyder det här då för mig? Nu ska vi komma ner ännu djupare på något sätt. Att nu var vi ute efter den här åsikten. Vilken relation vill du ha till honom? Men det är en sak vad det gäller din teori. Det är en annan sak hur ditt liv ser ut. Okej? Om jag väljer att tro på den här bilden som Bibeln ger av Jesus då. Att han är Guds son. Att han är världens frälsare. Att han dog för mina synder. Att han är den enda vägen tillbaka till gemenskap med Gud. Om det här är min slutsats så kan jag inte vara neutral. Eller hur? Jag kan inte vara neutral till den här mannen Jesus. Utan jag måste förhålla mig på något sätt till honom. Jag måste göra någon form av beslut. Jag måste ta en ställning. Vad har du valt? Har du valt att ta för ställning till den här besvärliga individen? Han som har åsikter om ditt eget liv. Han som har de nära, intima åsikterna om dig och om olika saker. Vad har du valt? Hur den relation har du valt att bygga med Jesus? Det kommer att vara väldigt avgörande för vilket liv du lever. Om ditt ställningstagande blir att Jesus är allt det här då, och du väljer att ta emot honom, så kommer inte ditt liv att förbli densamma. Det går inte att ta in det här och sen gå på kaffe. Kanske om man gör på kaffe hos Jesus. Men i alla fall, det går inte att bara förhålla sig neutral, utan det kommer att förändra ditt liv. Det är inte så på något sätt att, som vi har tänkt, att du slutar röka och du slutar dricka och du slutar svära och så vidare. Det är inte de sakerna jag är ute efter. Men vad jag är ute efter, det är att i ditt liv, här inne, så kommer det att bli annorlunda om du bjuder in den här svetsaren från Rangsby. Om du bjuder in den här mannen i ditt liv, så kommer ditt liv att bli annorlunda. Det är bara så. Så att fundera nu ett tag om du vill ha honom. Därför att om du gör det, så blir han inte bara din frälsare, utan han blir din herre. Det där är lite besvärligt. Va? Så kanske vi avslutar det här och går ut på kafé här och tar den här kaffen. Va? Det här är lite besvärligt. Okej, en frälsare, det är fantastiskt. Han gör det inte jag kunde göra. Han tar bort mina synder. Han renar mig. Han på något sätt återställer min relation till Gud. Men nu mitt i allt så vill han bli min herre. Och då är det en del som tycker att det där var lite jobbigt. Att det är någon annan som ska få den yttersta beslutande rätten i ditt liv. Att du som tycker om att köra bil, vilket ju många av er säkert gör här, ska ge över ratten åt någon annan. Att det är någon annan som ska sitta vid rodret. Om du har en felaktig bild om vem han är det här tanken extremt skrämmande. Eller hur? Om du inte förstår vem han är och du har en felaktig bild av Gud, säger nej, det här gör jag nu. Jag ska nog hålla i min egen ratt. Absolut, jag ska nog styra dit jag själv vill. Problemet är att dit du vill är inte alltid så väl utbyggt nätverk av vägar. Dit du vill så kan det, så mitt i allt så står det en skylt. Återvändsgränd. Dit du vill med alla dina fina planer, med allt det du har försökt tänka ut och så vidare. Mitt i allt märker du att här ska man börja fyrhjulsdrift och du kör med en annan bil. Jag ska inte reklam här nu överhuvudtaget. Jag tänkte säga Saab, men jag sa inte. Okej. Okay. Men om du förstår vem han verkligen är, om du förstår vad den gode herden betyder, då är det här den ultimata befrielsen. Att få lägga sitt liv i handen på han som leder dig på rätta vägar. Att lägga sitt liv i honom som har hela kartan. Som inte hade börjat pipa i GPSen att det finns ingen täckning här eller någonting sånt annat. Utan som har hela kartan, som har all makt och som sitter vid ratten på ditt livsresa. En människa som har levt eller som har rest den här vägen många, många, många gånger förr. Va? Ja, men när man första gången ska till någonstans så man hittar ju aldrig det överhuvudtaget. Åtminstone förr gjorde man inte. Nu har man lite fuskgrejer. Men i alla fall, han har rest den här resan många gånger förr. Han vet alla knepiga korsningar. Han vet alla knepiga återvändsgränder. Han vet allt. Och han gör det för ditt eget bästa. Om du har en sån bild av honom, då kan du kanske låta honom bli din herre. För det är först när han blir din herre som det kristna livet börjar fungera. Och vi letar ju efter ett, vilket kristet liv? Säg det en gång till, vilket kristet liv? Och så är det ytterligare en gång. Vilket kristet liv är ett? Just det. Det var ett sånt typ av kristet liv vi letade. Ett fungerande kristet liv. Och så, om inte Jesus får bli din herre, så kommer inte ditt kristna liv att fungera. Det är inte så att Gud är arg på dig. Det är inte så att Gud dömer dig. Det är inte så att syndakatalogen regnar ner över dig. Eller något sånt här. Men det fungerar inte. Hallå? Det fungerar inte när han inte är herre. För att du styr alltid åt skogen. Det är så. Det slinkar hit och dit och i diken med dig. Det gör det. Och det gör det därför att inte han är herre. De områden i mitt liv där jag har problem, där jag kör i diket, så är det för att inte Jesus är herre. Jag behöver inte ens ta dig som ett exempel. Jag kan ta mig själv som ett exempel. Det funkar så. Men där han är herre, där leder han mig på rätta vägar. Om du låter honom göra det, så vi kan psalm 23 säger så här. Att han för dig till gröna ängar där du kan vila dig. Han för dig till vatten där du finner ro. Han kommer att styrka din själ. Och så det här då, han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. För dig som kan engelska så läser du The Message. Där står det, true to your word, you let me catch my breath and send me in the right direction. Du låter mig hämta andan och sen skickar du mig i rätt riktning. Det är ganska bra tycker jag. Mm. Om du måste gå igenom dödsskuggans dal, om du kommer att gå igenom mycket svårigheter i ditt liv, som du kan göra fast du är troende. Eller hur? Visst är det så? Det är ingen glansbildsverklighet, utan det är så här. Men om du vandrar genom dödsskuggans dal, så behöver du inte vara rädd. Därför att han är med dig där. Han tröstar dig där. Det står till och med att han dukar för dig ett bord mitt ibland dina fiender. Det står att han låter det gå bra för dig. Det står att du ska få del av hans godhet och hans nåd hela din resa. Och sen står det att du kommer hem till honom och får bo hos honom för evigt. Eller som The Message säger, I am back home in the house of God for the rest of my life. Jag är tillbaka hemma hos Gud för resten av mitt liv. Han tar nämligen hand om sina vänner. Det är därför han vill bli din vän. För att ta hand om dig. Det är därför han vill bli din herre. För att ta hand om dig. Han är ingen, alltså glöm boss och chef och alla de här andra sakerna. Tänk på fader. Tänk på vän. En erfaren vän som vet vart vägen går. Alltså på riktigt. Säg det. På riktigt. Jag vet inte vad tidigare predikan har varit. Men nu är det på riktigt. Va? Slå följe med honom. Alltså seriöst, gör det. Jag menar, jag måste nog säga att jag tycker om dig. I alla fall är så här. Jag skulle gärna vilja det bästa för dig. Alltså seriöst, jag skulle vilja det bästa för dig. Jag skulle vilja att ditt liv, oavsett om du är 8 eller 88 eller 98, så skulle jag vilja att det ska gå bra för dig. Och mitt bästa råd jag kan ge dig, det bästa råd som kan komma från den här plattformen, det är slå följe med Jesus. Dit han går, gå dit då. För det funkar. Det funkar. Du kan fråga troende under 2000 år. Om du skulle kunna göra det, så skulle de kunna säga, det funkar faktiskt. Det håller faktiskt. Han är faktiskt där i dödsskuggans dal. Du skulle kunna fråga martyrerna som är tusentals, som är tiotusentals, som är hundratusentals, kanske miljontals. Över hela världen, under historien, som har gett sitt liv för att få ha Jesus som sin herre. Fråg dem om de tycker det var värt det. Och jag kan garantera dig, de kommer alla att säga ja. De kommer alla att säga ja. Det är ganska främmande för oss som lever i Norden och som inte har fått någon förföljelse på vem vet hur länge. Det är ganska svårt att tänka sig in i det, men det håller, skulle de säga åt dig. Slå följe med honom. Slå följe med honom. Irra inte omkring på dina egna vägar. Nu vädjar jag för dig. Det blir inget eftermöte då, utan jag vädjar istället till dig lite här i slutet. Irra inte omkring på dina egna vägar. För du kommer inte att se vart du går. Du kommer att bli nu kommer nog på ett poesi här mitt i allt. Du kommer att bli riven på livets taggiga buskar. Va? Men det är sant. Det är sant. Jag träffar så många människor som har upplevt de taggiga buskarna. Jag säger inte att du inte kommer att få uppleva de taggiga buskar fast du vandrar med Jesus. Men du kommer inte att gå vilse. Irra inte omkring på dina egna vägar. Du kommer att vara ensam och du kommer att vara rädd. Fastän du är omgiven av många människor runt omkring dig. Du kommer inte att veta vart du kommer. Och du kommer förr eller senare att köra vilse. Slå följe med honom. Irra inte omkring och försök hitta vägen själv. Gör allt du kan för att lära känna Jesus Kristus. Gör allt du kan. Om du säger att jag kan så lite, men allt du kan, det kan du väl göra. Eller hur? Gör allt du kan för att lära känna hans vilja. För att förstå vem han är. För att bli djupare rotad och grundad i Jesus Kristus. Därför att han kommer att leda dig rätt. När vi träffas sen om 75 år. Eller hur? Ja, det blir nog svårt. Men i alla fall, när vi träffas under en lång tid. Så kommer du inte att ångra den tid du sätter på att lära känna honom. Men du kommer att ångra den tid du sätter på att inte lära känna honom. Det är så. Vi är puckon hela bunten. Nu predikar jag till mig. Själv. Det största pucko står på scen. Va? Men vi är det, seriöst. Vi är dumma som inte söker honom mer. Och nu är jag inte på någon sorts fördömelsetripp att du läser Bibeln för lite. Men jag ser i ditt liv, jag ser när jag talar med dig, jag ser när jag ser i mitt eget liv att det är så många onödiga taggar, det är så många onödiga återvändsgränder som kommer bara därför att jag inte söker honom. Som kommer bara därför att inte jag låter mig gripa, att jag inte låter honom gripa tag i mig starkare. Så gör jag en massa saker. Så sitter jag där med skägget i brevlådan. Så gråter jag en skvätt. Och så kommer jag till honom. Och han är ju sån. Han tar emot mig varenda gång. Hade jag varit han så hade jag gett mig en fot i änden. Och säger karantän i 3 månader. Eller någonting annat. Tills du lär dig. Men han tar emot mig varje gång. Men varför ska vi på de där lovarna för? Va? Därför varenda gång vi kommer tillbaka. Så finns det här. På armarna. Det gör det. Oj vad jag blev känslosam. Men på riktigt, som vi sa här nu. På riktigt, välj Jesus. Låt honom bli din frälsare och herre. Gör det idag. Om du har gjort det tidigare. Så använd den här dagen till att komma närmare honom. Därför att han kommer att leda dig rätt. Ska vi ställa oss upp tillsammans.